Sådär, välkomna till del 4 då. Och operativsystem. Vi kan ju börja med en sak då. Om vi tar... Jag ska ta det längst ut där. Berätta, ta några olika operativsystem. Bara så vi vet, vad är det som vi ska jämföra lite grann, kanske mellan ibland. Ja, jättelätt fråga, eller hur?
Windows.
Ja. Ja, alltså vi kan hålla till det första sättet, för då är det att XP, NT och Win90X är ju en grej som liksom gör att ni kan ju gå väldigt långt om man alltså, man kan ju utveckla det här med Windows. Och nästa sak är också samma sak. Du sa nästa...
MacOS.
Ja, men vad är egentligen den stora skillnaden när det gäller MacOS då? Vad heter den senaste versionen på macOS?
X.
Ja. Och den skiljer sig väldigt mycket från de tidigare. Och det är där alltså Macintosh har kommit tillbaka igen och gjort ett operativsystem som fungerar bättre i flera användarsystem och är en bättre programmerarplattform. För jag tycker det är där som Macintosh blev dålig ett tag på 90-talet. Att det var ingen kul plattform för de som gillar att programmera. NT hörde jag någon som sa, vad står det för på Windows? NT, när kom det och vad... Marcus?
New Technology, men jag vet inte exakt när det kom.
Nej, för det... New... Ja, och varifrån kom det då? Nej, det kom tidigare alltså. NT kom innan Windows 95. Men vad var ursprunget till det hela?
Multi-user.
Ja...
Det var nätverksbaserat.
Ja, det fanns mycket nyheter i det. Det var alltså mycket bättre, alltså det var alltså för multikörning så kom ju det i Windows NT. Som var i gamla Windows 3 och 3.11 var det ganska dåligt. Och filsystemet var annorlunda och det kom mycket nyheter. Men hur startade, vilket projekt var det som ledde fram till Windows NT? Det är inte jätteviktigt, men jag tänkte lite historik om vi ska med också. Ja, jättebra. Ja, det är som man kunde få gratis här i Kista. De delar ut de här skivorna. Jag var en av de kanske 40-50 konstiga personer som var här och försökte få en sån skiva. För ingen ville ha det.
Vadå?
OS 2, som IBM. Ja, alltså, tror du eller ej, men vi kan väl ta att de har ju alltså IBM och Microsoft. Som har sagt så mycket fula saker om varandra. Sedan. De hade ett samarbete om att göra ett nytt modernt operativsystem. Och då blev det att IBMs fall, de blev osams under utvecklingen. Men då blev det OS 2 för IBM. Och NT för Windows. Men en sak där Windows XP och NT är modernt. Det är att det är, om man ska in på teknikaliteter. Det är ett operativsystem som har mikrokärna. En väldigt, väldigt liten mikrokärna. Som längs, runt hårdvaran har man en liten kärna. Och sen har man att skalet... Den innersta kärnan är mikrokärnan och sen kan man lägga på olika. Och den här mikrokärnan, det är den som pratar med processorn. Från början hette det HAL, lite ordlek. Vem heter HAL egentligen? Ja, datorn är 2001. Och vad är det för ordlek här mellan HAL och IBM? Sen blir det ingen mer kuriosa. Och det är om man alltså... Minskar rätt från IBM. H ligger innan i alfabetet. A ligger innan B. Och L ligger inom M. För att när man gjorde 2001, Stanley Kubricks otroliga film, då var IBM enormt stora. IBM hade jättemycket pengar. Så mycket som man gav sig in i det här och ville utveckla ett nytt samarbete. Men det här gick väldigt, väldigt dåligt. Det här gick ju faktiskt väldigt bra för Microsoft. Men det heter när det gäller hårdvarusystem, då består det här för Hardware Abstraction Layer. Den lilla mikrokärnan man lägger runt hårdvaran, processorn. Och sen har man ett mycket större, mycket mer filsystem och allt sånt annat runt omkring här. Men här när det gäller macOS så är det senaste, X-versionen, som verkligen skiljer. Vi måste ha någonting mer här också. Inte bara Microsoft och Mac. Vad ska vi ha mer för någonting? Ja. Och man tänker så att ännu man tänker lite mer generellt här vid Linux. Vad ska man skriva då då?
Unix.
Ja. Att det finns ju alltså en massa andra Unix-varianter än Linux.
Men Mac OS också på något sätt.
Att det ligger Unix i botten på OS X här. Ja, det är vi överens om. Så att det här är inte så... För de äldre Mac OS, de levde ganska mycket på att de införde det grafiska gränssnittet en gång i tiden. Men de var ju ganska dåliga på fleranvändarmiljöer, riktigt dåliga egentligen. Och säkerhetstänkande var de väldigt dåliga på. Och det var ju Windows också. Det var ju först i NT som sådana saker, fleranvändarmiljöer började bli bra och så. Unix styrka, det har ju varit att använda gamla Unix-dialekter. De är driftsäkra och... Ja, det brukar väl Micke ta det. Du är kvar, jag tror du hade gått hem.
Jag har gått hem med Jonas.
Ja, okej. Okay. Berätta lite grann om Unix. Det använder ni på ert företag, eller hur?
Ja, det var länge sedan, så det kan jag nästan inte berätta. Det är bara kommandobaserat.
Ja, vad är nackdelarna med Unix då?
Man har inte sett på en läxa om man glömt kommandot.
Ja. Det är ganska krångliga för kommandon. Det är mycket växlar och olika tillbehör. Och det är väl därför, är inte det förklaringen till att Mac OS när det kom på 80-talet blev så otroligt populärt? Att man kunde peka, klicka och grafiska gränssnitt och allt sånt, tror jag. Men har ni bytt då? Har ni Unix-datorerna kvar till någonting?
Nej.
Ni andra som jobbar, har ni Unix-datorer kvar?
Ja, man bankar mycket Unix på transaktionsintensiva system. Det blir säkert.
Ja, det är det som är grejen. Att de här gamla, ganska enkla operativsystemen... som inte har så mycket lullull som de säger, Unix-fantasterna. De går och de är väldigt lite behov av att starta om och sånt. Vad kan man tänka sig mer att man använder Unix-datorerna till då? Ett banksystem som man vill ha driftsäkra. Marcus?
Server överhuvudtaget.
Ja, helt rätt. Så på serversidan tycker jag. Och här så på 90-talet när Mac sjönk riktigt. Då delade vi upp då på de kurser där jag jobbar att vi körde alltså... Windows på klientsidan och Unix på serversidan. Och på serversidan så är det ju sådana saker som en mailserver går ju väldigt ofta under Unix. Men det jag tycker är en bra grej, serversidan, det kört du. Men att Macintosh nu har fått tillbaka sin driftige kille Steve Jobs och ett nytt, mycket roligare operativsystem. Vi kan nöja oss med de här, för nu ska vi gå in på lite andra saker. De här grupperna, er grupp här, ni och några till. Vad kommer ni fram till det här operativsystemet? Vad är det för någonting som ni måste sköta om? Det är jätteviktigt, vi börjar med det. Det är otroligt viktigt. Det finns i alla operativsystem, minneshantering. Och det är det här, när vi pratar om the fetch execute cycle. Att överhuvudtaget när vi ska hämta saker från minne, att kunna adressera och inte bara primärminne utan vad måste man även kunna hantera för någonting. Det är grönt där bakom.
Har just minnet eller? Ja. Rent
generellt operativsystem? Ja, eller rent, menar jag om man säger att ramminnet, primärminnet, man måste även kunna kontakta...
Vårdisken?
Ja. Ja. Så både primär och sekundär minne. Ja, mera, om vi går uppåt här, ni var ju med i någon annan grupp där, eller vad säger du? Du var med i en grupp. Kom ni fram till någonting som är viktigt att operativsystemet ska dra? Ja, just du.
Köra program.
Ja, annars är det väl inte... Vi kan börja med det, köra program. Men du hade fler grejer också. Spara saker, visst. Om vi delar upp det här med spara då, så att spara till minnet, om det går under minneshantering, vad är annars en väldigt, väldigt stor grej? Vad säger du? Du var med i samma grupp. Vad är det mer man måste kunna spara? Eller det är till minnet. Men alltså att man sparar till fil. Och vart kommer vi sen om vi sparar till fil? Ja, exakt. Så att vi tar bort spara, förlåt. Det var bra att svara ändå. Men filhantering där då. Jag har fyllt på då. Vad säger ni? Vad är mer? Någonting?
Kontaktlistan.
Ja, det är jag visst. Får jag använda min förkortning jag hade förra gången, IO? Input, output. Bara därför att den engelska termen finns med så väldigt ofta. Sen det som man ofta glömmer, det är därför jag har på den här bilden, för jag håller med, de här är jättebra. De här fyra sakerna, det är de viktigaste. Men sen får man inte glömma bort det här som kommer på min första bild här. BIOS, eller BIOS säger en del på svenska som är lite, men det är alltså en engelsk akronym som står för Basic Input Output System. Och så här då, ett, när strömmen slås på så startas en inläsning från det batteriuppbackade BIOS. För det är att när datorn slår av sin ström, då töms ju primärminnet. Men det här ligger som ROM-kretsar. Så, read-only memory, nere på moderkortet. Och med ett batteri som gör att till exempel att klockan kan gå när ni har stängt av strömmen på datorn. Så behövs det ju ett litet batteri som driver sådana saker. Sen när man slår på då, den kontroll av hårdvaran, som POST, säger man definitivt på Windows. Power on self-test. Att man alltså först går igenom och tittar. Hallå datorn. Har jag kontakt med skärmen? Har jag kontakt med RAM-minnet? Har jag kontakt med hårddisken? Har jag kontakt med... kollat allt det som det ska? Sitter musen på plats? Finns tangentbordet? Och om allting är som det ska, för det kan ni prova att rycka ut tangentbordet på er stationära, så vet, då stannar ju datorn. Då är det inte som det ska. Och vet inte, om ni plockar bort hårddisken så går det inte heller bra. Men om alla sakerna finns på plats så att det blir okej, okay, kan pipa till eller någonting lite grann då, så är det så att då lämnar man över till operativsystemet, till de startfiler som ligger nere på hårddisken. Men sammanfattningsvis då, om man ska in någonting till här som operativsystemet sköter om, så är det ju alltså uppstart. Eller botning, som man kanske säger. Det här botning, det är alltså bootstrap. Det är alltså att dra upp sig själv i kängsnörerna. Och jag ska prova igen, för jag sa det på en föreläsning. Det var en student som blev jättearg och sa emot. Men jag vill ändå påstå att det kommer från Baron Münchhausens äventyr. Att när Baron Münchhausen sitter fast i ett träsk, så tar han sig själv i kängsnören och lyfter upp sig ur träsket. Och det där tyckte man väl var en metafor för att man kan starta datorn från ingenting och att den lyfter upp sig och fungerar. Och... säg inte att det är sant, men jag säger att i Baron Münchhausens äventyr så gör man så. Men det var tydligen inte med när man gjorde film på Baron Münchhausens äventyr. Men i alla fall då, att operativsystemet ser till så att olika enheter i datorn kan samarbeta genom att ladda drivrutiner. Och det är samma som någon sa här med IO, input output. Och att de här drivrutinerna sköter om kontakten med till exempel ett USB-minne eller liknande, en CD-ROM-spelare eller någonting sånt. Och startar upp de processer som sköter om användarinteraktionen, det grafiska gränssnittet. Gör sig klart för att köra program och för adressering av primär- och sekundärminne. Då har jag uttryckt på ett annat sätt samma saker egentligen som ni kom fram till här. Då kan vi sammanfatta och säga att det där är jättebra. Det är ju viktiga funktioner. Och nu borde jag sluta, eller hur? Så det är ju helt rätt som går hem. Men jag vill först visa den här snygga skissen som jag gjorde. Jag använde Adobe Illustrator den första gången på många år, så jag blev så stolt över den här. Men jag tycker att här då, om vi nu ska försöka sammanfatta egentligen, vi har pratat om de två senaste föreläsningarna. Så att det var ganska mycket snack om hårdvaran, processorn och minnet, hårdvaran i datorn. Och sen att operativsystemet ligger här utanför. Kontakten, alltså den gamla definitionen, när jag skrev tentor på sånt här, det är ju att operativsystemet är gränssnittet mellan mjukvara och hårdvara. Så att det som kontaktar mellan program och hårdvara, så ligger operativsystemet. Men då hade man inte så mycket fler användarsystem och det som vi pratade om på föreläsning 3, utan nu är det ju att fler användarsystemet ligger här också. Och sen att flera användare loggar in på samma system. En användare här, det syns är av Java, så sitter en datasal här på DC. En del har svårt att slita sig från Assembler, Excel och Illustrator som heter ett program. Då kommer de. Minneshantering, administrerat filsystem, kontakt med nätverk är ju en punkt till. Och kontakt med användare. Kontakt med yttre enheter. Köra program. Och köra flera program samtidigt. Då ska vi släppa in Micke, för det var det du sa förra gången här. Ska du förklara skillnaden mellan... Du vill fråga något helt annat.
Ja, det är... Nu har jag fått läsa förra.
Jo, jag kommer ihåg det i alla fall. Att du förklarade skillnaden mellan multitasking och time slicing.
Ja, det är en fråga.
Mm. För att på min nästa bild, för att ta det först så här, så är det egentligen att single tasking, så här var det i de gamla Windows och gamla Mac, att man körde egentligen ett program i taget, en process i taget, men sen så simulerade man, kunde växla mellan olika program. Sen kom det här multitasking, att operativsystemen multikörning, flera processer parallellt. Men varför är det ett dåligt begrepp, Micke?
Jag har läst någonstans att man bara gör det som multitasking.
Det är helt rätt. För att det är att de olika programmen, de delar på processorns tid. För det är lite grann det här att processorerna går så otroligt snabbt så att processorerna får tid över. Och då är det programmen som delar på processorns körtid. Så att den andra engelska beteckningen som heter time slicing. Som kanske ska med här någonstans. Att man delar upp tiden i slice, det är som i pizzan, i skivor. Så är det så att programmen delar på processortiden. Och på det sättet så kan man köra flera processorer parallellt. Så där är någonting. Slicing. Och det jag skulle vilja skilja på här, för det här brukar, när man tittar i böcker om operativsystem, så multitasking, multi-user operating system, då är det då att flera användarsystem som naturligtvis måste klara multikörning, att den här multitaskingen, det är ju ett villkor för att man ska kunna ha flera användarsystem. Det kanske låter självklart, ja det är bara så, det måste finnas. För att varje användare är ju en egen process. Då måste man kunna köra flera processer. Ja, och vill man testa ett flerandvändarsystem så är det ju bara så att gå upp i datasalarna och programmera lite Java nu. Nej, men... Hade du en fråga också, Micke?
Ja, alltså det kanske kommer att se. Kernel, kärnan, när kommer det?
Kernel, den här kärnan. Ja, det är egentligen att om man ritar ett operativsystem, och då kan man anknyta lite grann till det här microkernel. Om man sett om hela operativsystemet är så här stort, 400 megabyte av allmänt skoj, så är ett kernel, kärnan, det är allra längst in. Om man som Windows har en liten microkernel, då är kärnan riktigt liten. Om man som Linux, där har det varit ännu mer prat om kernel. Och när man skulle frysa kärnan, om Linux Torvalds skulle bestämma när man skulle frysa kärnan och sådana här svåra filosofiska frågor, så är det ju så att om man då har ett operativsystem som är lika stort, säger vi, så är kärnan något större. Men kärnan innehåller de centrala delarna av operativsystemet och den delar som har kontakt med direkt med hårdvaran. Och sen så ligger alltså mjukare funktioner längre ut. Så kärnan är det centrala, det som alltså ligger runt processorn, om man säger så. Det är en kortfattad definition. Men det här, det har ni alla upptäckt. Det här är egentligen vad ni gjorde på er första land. Personliga användarkonton med personlig login. Och nu lär ni väl ha kommit in allihopa över det laget. Och ni upptäckt att om ni ändrar lite grann på er miljö här, så har ni en personlig miljö som är knuten till ert konto. Personlig åtkomstkontroll av program. Personlig åtkomstkontroll av data. Och gemensamma fora som till exempel first class. Men det där känns väl ganska självklart nu. Det kanske skulle jag ha haft med på en tidigare föreläsning. Och klockan börjar närma sig 9. Så jag tänker så här att det är väl hög tid att sluta. Nästa måndag kommer inte jag. Då kommer Louise. Och då är det ställa frågor om säkerhet.